A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Not merely peace in our time, but peace in all time.
Continued cooperation for world peace. All those who had fought against oppression.
This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit.
Anna-Charlotta, varmt välkommen tillbaka till Utrikespodden.
Ja, men tack så mycket.
Du var med i ett av våra första avsnitt, men många har nog inte hört det och oavsett så var det ett tag sedan. Så kan du berätta om vem du är och varför du valde att skriva en bok om Sydafrika?
Ja, men det stämmer. Jag var med tidigare en gång. Men man kan väl säga så här. Jag är svenska, men jag står liksom med ena foten i Sverige och ena i Sydafrika. Jag har en bakgrund i svensk politik som pressekreterare för tidigare utrikesminister Carl Bildt och tidigare finansminister Anders Borg. Men lämnade egentligen svensk politik och började pendla, kan man säga så, mellan Sydafrika och Sverige för ett antal år sedan. Och jag har väl alltid haft en förkärlek till Sydafrika. Jag gjorde båda mina magisteruppsatser i statsvetenskap och religionshistoria i Sydafrika på temat försoning. Och så var jag utbytesstudent i Kapstadens universitet. Så när en möjlighet infann sig för, kan det vara nu, 6-7 år sedan att åka tillbaka till Sydafrika för ett kortare jobbuppdrag efter jag hade startat eget företag, så tog jag den möjligheten. Och sen dess har jag liksom inte riktigt velat lämna, och numera bor jag väl mer i Sydafrika än i Sverige. Och då så kan man ju fråga då, så här, ja, men varför skriver du en bok? Ja, men det är ju väldigt spännande. Sydafrika är en enormt komplex och kontrastrik nation. Så ska jag säga. Jag har haft förmånen att få resa väldigt mycket, både privat men också då främst professionellt med Carl Bildt. Och jag har nog aldrig hittat ett land som jag tycker är så spännande och svårt på samma gång liksom, som Sydafrika. Så nu försöker jag teckna en bild av det samtida urbana Sydafrika i den boken som nyss har kommit ut.
Jätteintressant. Och jag ska säga att boken heter Sydafrika på andra sidan regnbågen. Och du börjar boken direkt med att konfrontera den oerhört laddade och komplexa frågan om ras. Kan du berätta den anekdoten som du inledde med och hur frågan om ras behandlas i Sydafrika?
Alltså det är en sån extremt komplex fråga. Frågan är, får jag läsa en bit av det, Seblon? Jag tror jag gör det, för det blir bättre. Då inledningen på boken är så här. Vit. Nej, det är klart att jag inte är vit, Anna. Jag är färgad. Colored, som det heter då i Sydafrika. Säger Marvin och tittar på mig som man inte vet om jag skämtar eller om jag är allvarlig. Men jag är fullständigt allvarlig. Ja, men du är ju typ olivfärgad, så jag menar det finns ju vita som är lite mer bruna, som italienare exempelvis, säger jag trevande och försöker, eftersom jag nu pratar om hudfärg, även kallat ras i Sydafrika, att väga mina ord på guldvåg. Jag vill inte trampa någon på tårna. Min politiska korrekthet får ofta kämpa i Sydafrika. Ras är viktigt här. Ibland skämtar personer om det, ibland är det dödligt allvar. Marvin skakar på huvudet. Du kan inte mena allvar att du under dessa månader vi har träffats trott att jag är vit. Marvin gapskrattar. Om du inte ser det så hör du det väl. Min dialekt, mitt namn, området där jag bor. Det är klart att jag är färgad. Och jag skakar lite förläget på huvudet. Ungefär så inleds boken helt enkelt. Och man får väl börja med att säga egentligen då att liksom epitetet färgad är en mycket heterogen grupp i Sydafrika. I resten utav, eller i många andra delar av världen så används det ordet i regel för någon som är svart. Men i Sydafrika så betyder det att snarare att man är en person med rötter och ursprung från en eller flera olika grupper. Och under apartheidtiden, då det fanns liksom rasgrupper utgjorde liksom, det var grupperingar av raser mellan vit, indier, färgad och svart. Och i precis den ordningen föll också rashierarkin i Sydafrika. Så färgad är liksom en egen grupp i Sydafrika. Jag tänker att det är möjligt att det blir problematiskt och kaos faktiskt i en del människors hjärnor när jag pratar och skriver om ras och hudfärg. Och jag måste också poängtera att jag inte tror på någon underliggande liksom, rasteori eller så. Men detta lever liksom kvar i Sydafrika än idag. Hur gärna de än har velat komma ifrån frågan om ras så är den högst levande. Stat, akademi, liksom andra viktiga samhällsinstitutioner och liksom vardagssvensson, eller får man säga, vardagsmissimela till exempel, skapar liksom policies. Politiken skapar policies, hämtar in statistik. Media rapporterar om samhället fortfarande utifrån dessa rasgrupperingar som fanns under apartheidtiden. Och jag tänker att jag inleder med det exemplet i boken är för att visa på det bizarra med apartheidsystemet som fanns och hur mycket det fortfarande lever kvar. Eftersom jag räknar mig som en outsider som lever som en insider i Sydafrika så är det verkligen inte lätt, trots att jag har bott i landet i många år, att veta vem som tillhör vilken grupp. Och ibland då hamnar man i ganska märkliga situationer där, men för sydafrikaner är det väldigt enkelt att veta vem som tillhör vilken grupp. Och de flesta sydafrikaner tycker egentligen att relationerna mellan de olika grupperna idag i Sydafrika, förlåt, är bättre än under apartheidtiden såklart. Och bara 5% tycker att rasism är det största problemet i landet. Och majoriteten av Sydafrikas föräldrar bryr sig inte om vilken hudfärg som deras barns lärare har, och giftermål över liksom rasgränser blir mer och mer vanligt. Det är fortfarande ovanligt, men det har blivit allt vanligare de senaste åren. Men trots detta så är det fortfarande en sån extremt central liksom, fråga i Sydafrika i vardagen. Vilken grupp någon tillhör, liksom. Beror vad de äter, var de bor, hur de lever.
Du nämnde ju här ett par gånger apartheidsystemet, och jag är inte säker på att alla känner till vad apartheidsystemet var. Kan du förklara vad det var för slags system och vilka som låg bakom det?
Ja, alltså det skedde ju gradvis en form av kan man säga, etablering av apartheid, och det betyder egentligen att den grundar sig på egentligen åtskildhet. Och det betyder egentligen att människor utifrån vissa olika rasteorier då delades in i rasgrupper. Och de rasgruppen hade olika rättigheter. Vita då var högst i den här rashierarkin och de styrde Sydafrika. Det skapades också, man gjorde tvångsförflyttning av människor. Man separerade liksom familjer från varandra. Och det infördes så kallade bantustans, heter det, så kallade hemländer, där då olika afrikanska grupper skulle bo. Och där skulle de liksom, det fanns en tanke om att de skulle vara hyfsat självstyrda så att säga, så att de skulle vara liksom medborgare i sitt hemland, fast inom Sydafrika då. Så då liksom förflyttades människor till de här olika regionerna som då var bantustans. Och då var det bara till exempel män som fick jobba i vissa regioner som ansågs då vita eller färgade, svarta män då till exempel. Då splittrades de från sina familjer och deras fruar fick inte ens följa med. Och det här pågick ju under en väldigt lång tid. Det är oerhört alltså motståndsrörelsen i Sydafrika växte och växte, och det är en väldigt komplex historia detta, men till slut då så Nelson Mandela, som de flesta kände till såklart, han var ju en av ledarna för motståndsrörelsen. Många är fortfarande ganska kan man säga förvånade, positivt överraskade över att det aldrig blev ett riktigt inbördeskrig i Sydafrika, utan man lyckades liksom på något sätt efter tiotals år av apartheid, institutionaliserad apartheid, där svarta till exempel inte fick äga, det var liksom extremt dålig skolgång etc., etc., så lyckades man komma överens om att man skulle införa demokrati 1994. Och det var då också när som Mandela blev vald till landets första svarta president. Han satt liksom, jag tror det är 27 år allt som allt i fängelse.
På ett personligt plan beskriver du i boken att din tid i Sydafrika har gett dig möjligheten att leva annorlunda än vad du gjort i Sverige och i Stockholm. Kan du utveckla, för det är ett ganska intressant resonemang du för i boken.
Ja, jag har försökt samla de tankarna lite. Många frågar mig varför jag vill bo i Sydafrika egentligen. Sverige är ju på alla sätt, om man ska, när man mäter liksom lycka och välgång, så toppar ju Sverige oftast alla sådana, eller i alla fall i toppen av många sådana listor. Och Sydafrika är absolut inte det. Men jag tror väl också att det gav mig en möjlighet att tänka om lite kring vad som var viktigt kanske i livet. Det låter lite klyschigt, men för mig liksom, ja, jag var djupt involverad i svensk politik och sen startade jag eget. Det var liksom i Stockholm oerhört lätt att jobba hårt och mycket, och jag behövde inte, eller jag tog mig aldrig tid till att se andra saker liksom än den välmående innerstaden. Det betyder också att jag umgicks med människor som enbart liksom hade ungefär samma socioekonomiska bakgrund som jag själv. Hög utbildning, bra jobb, bostadsrättslägenhet i innerstan i Stockholm. Och på något sätt så när jag flyttade till Sydafrika så kanske en del skulle i sig hävda då att det kom sig naturligt liksom, att jag började lära känna människor med olika sorters bakgrund, för att i någon iver att lära känna Sydafrika och alla som bor där. Men för mig har det liksom också varit en ganska genuint medveten handling att försöka lära mig något nytt, att umgås med människor som inte bara är som jag, om man får säga så. Att försöka förstå andra personers liksom perspektiv och värderingar. Så det liksom är så här, jag umgås med liksom arbetslös, min goda vän är arbetslös servitris, ungdomspastorn, entreprenören, den ex-gäng kriminella etc. etc. Sen samtidigt så kan jag också känna ibland en skuld i Sydafrika som jag, trots att jag vet att det finns många som har det dåligt ställt i Sverige, som jag liksom aldrig riktigt kände i Sverige. Det är på något sätt, ibland tänker jag också att Sverige, på grund av den skatt vi betalar, den välfärd som faktiskt finns i Sverige, att vi på något sätt blir goda socialister genom att vi bara betalar skatt. Men i Sydafrika så finns inte det. Och det finns extremt stor fattigdom. Så ibland kan jag känna att jag har liksom en skuld för hur bra jag har det i Sydafrika. Eller snarare hur bra jag har det genom att se hur dåligt en del andra har det. Och det kan ju ibland gå under något som kallas den koloniala skulden, har jag lärt mig. Och samtidigt är det en ganska dålig drivkraft liksom. Men den pockar på lite då och då. Och den hade jag aldrig i Sverige. Så. Och det uppmanar jag också, tycker jag i alla fall. För mig har det liksom lärt mig att också dela med mig av mina erfarenheter. Om jag kan hjälpa någon, jag vet inte, att bli inspirerad till att läsa någon kurs på universitetet. Eller bara dela tankar liksom. Så känns det väldigt viktigt för mig. På ett sätt som jag inte riktigt kände på i Sverige. Så skulle jag säga.
Hur har tillvaron för människor i Sydafrika förändrats sedan apartheidsystemets nedmontering och avskaffande på 90-talet?
Men problemet är väl att den inte har förändrats så himla mycket. För den stora majoriteten. Framförallt för den stora svarta majoriteten. Och jag tror väl att, och många med mig, att om Mandela hade levt idag så hade han varit djupt missnöjd med sitt parti ANC. som inte har levt upp till de förväntningar som, ja, som landets befolkning och omvärld dessutom hade på dem efter då apartheid avskaffades. Det är klart att Sydafrika bara genom att vara en demokrati med lika rösträtt för alla etc. ett bättre land per se, absolut. Men det finns så mycket potential i Sydafrika och det har gått så lång tid utan att så mycket egentligen har blivit bättre. Och Sydafrika förändrades positivt absolut de första åren. Men under då ex-presidenten Jacob Zumas tid vid makten så tog det ganska mycket stopp och utvecklingen gick snarare bakåt. Arbetslösheten bet sig fast på otroligt höga nivåer. Viktiga politiska reformer blev inte av. Gängkriminaliteten blev värre och bredde ut sig. Och egentligen det som, ja, som jag nog skulle säga är sorgligast av allt, det är liksom korruptionen som åt sig in i staten i något som kallas state capture. Jag såg i någon intervju på, jag tror det var BBC som gick igenom begreppet state capture. Och ungefär beskrev det som att vanlig korruption kan beskrivas som att man betalar polisen för att slippa böter när man kör för fort. Men att state capture går djupare, då ser man till att betala sig till så att lagarna skrivs om så att man själv aldrig ens kan tas fast för fortkörning. Och det har ställt till enorma problem i Sydafrika under väldigt lång tid. Vi kanske återkommer till ekonomin till det, men det har också gjort att investerare till exempel har dragit sig tillbaka liknande. Så på det sättet så liksom har det varit en tid i Sydafrika som har varit oerhört problematisk, som har gjort att Sydafrika inte bara stått still utan dessutom liksom utvecklats negativt, ska jag säga, under ett antal år. Man brukar säga att det som avgör om man tillhör medelklassen eller inte i Sydafrika är om någon i hushållet har ett jobb att gå till. Arbetsmarknaden är väldigt polariserad. Det finns en stor andel låginkomsttagare och en relativt låg andel medelinkomsttagare. Jag tror att The Economist har redogjort för att ungefär 75% av sydafrikanerna har det svårt ställt, medan de resterande 25% lever ett hyfsat eller väldigt bra liv. Så det är väldigt tydligt en sån här insider-outsider-ekonomi. Och grupper lever fortfarande väldigt segregerat, skulle jag säga. Så att ungefär så mår Sydafrika idag. Och ändå är det ett fantastiskt vackert land. Nu pratar vi bara problem, men det finns också så mycket potential. Många sydafrikaner som är uppvuxna där har någon form av sån här, jag vet inte, hatkärlek till sitt eget land, skulle jag säga. Oavsett då liksom vilken politisk bakgrund eller hudfärg och sådär man har. Att ungefär som de klagar över att det inte går att få tillstånd till sin bil tillräckligt fort, att korruptionen är skyhög, att det tar 2 år att få ett ID från Home Affairs, etc, etc. Men sen kommer det ändå som, jag skulle aldrig lämna Sydafrika. Så det finns också en stor kärlek till landet.
Det är ju väldigt ledsamt att höra den utveckling som du beskriver. Och du nämnde ju den före detta presidenten Jacob Zuma. Och jag skulle vilja fråga, kan du utveckla kring den slags skuld som han och hans administration har haft för de strukturella, ekonomiska och politiska problem som Sydafrika står inför?
Så det är klart att det finns liksom, det är inte bara Jacob Zumas. Det går inte att skylla allt på en enda person såklart. Det är ju såklart mer komplext än så. Men generellt så var åren under Zuma inte till landets fördel. Och framförallt då det jag nämnde om massiv korruption och state capture. Också politisk vanskötsel. Alltså till exempel en viktig del i detta är också de ständiga elavbrotten som Sydafrika kämpar med. Vi kanske kan återkomma till det lite, men det är, vi har ju liksom sån här schema för elavbrott helt enkelt. Man kan då tänka sig, det finns såklart jättemånga studier som visar hur mycket det gör för BNP. Vad det gör negativt för ekonomin i Sydafrika. Men att liksom timmar ibland varje dag så stängs elen av. även för företag, inte bara för privatpersoner. Så mycket av det här kommer ju från liksom misskötsel av institutioner. Och ja, politisk och ekonomisk misskötsel skulle jag säga. Och Jacob Zuma är en som han är för övrigt blev fängslad för ett par månader sedan. Han är korruptionsåtalad och har ganska nyss dömts till fängelse för domstolstrots efter att ha vägrat samarbeta med den kommission som utredde korruption i Sydafrika från tiden då han var president. Men nu är han då redan ute från fängelset och det skylls på.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee, start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
På sjukdom. Hans fängslande gjorde också att det blev uppror i landet för några månader sedan. Och nu har det framkommit att det var liksom fraktioner runt Zuma som såg till att detta påbörjades. Men det var liksom det var på riktigt uppror i delar utav landet. Så hans fraktion kan man säga inom ANC är liksom ändå väldigt stark. Det är en mer tydlig vänsterfalang än vad den nuvarande liksom presidenten då, han är mer högerfalangen i ANC. Men det är ett stort maktparti ANC. Och ja, han ledde Sydafrika under nästan 10 år. Och han är Zulu som är den största folkgruppen i Sydafrika. Och jag känner själv många såklart Zulu-kompisar liksom, som tycker han är världens bästa man. En del förklarade med liksom, att han är Zulu, som det är klart de måste stödja honom. Och sen, du kan ju tänka dig vilka liksom, timmeslånga diskussioner vi ibland har om detta. Men sen finns det en del som också tycker, ska jag säga, att han försökte göra det som ingen annan president har gjort. Han försökte flytta ekonomisk makt från de som redan har till de som inte har. Men på de alla parametrar liksom visar ändå att det gick inte bra. Liksom. Det gjorde inte det.
Och det här tar oss in på nästa fråga, nämligen hur fungerar det politiska systemet i Sydafrika? Och vilka partier finns det och hur ser maktförhållandena ut mellan dem? Och du pratade om det största och viktigaste partiet av dem alla, ANC. Kan du börja med att berätta om vad ANC är för slags organisation och dess inflytande på Sydafrika?
Ja, de grundade sig då i motståndsrörelse till apartheid. ANC står för African National Congress. De har egen majoritet fortfarande i Sydafrika. De fick, tror jag, 57,5% 2019, senaste nationella valet. De tappade faktiskt dock nästan 5 procentenheter jämfört med då valet 2014. Det finns en stark lojalitet till ANC, givet att de också var de ledande i att avskaffa apartheid. Liksom. Men de är samtidigt då, liksom, gör dem till att de inte är som ett parti som andra. Dess roll i Sydafrikas historiska kontext. Och sen med tentakler ut mot och makt djupt inne i både civilsamhälle och näringsliv gör partiet väldigt unikt på det sättet. Samtidigt då så är ju väldigt många i Sydafrika idag unga. Nästan hälften av dagens sydafrikaner föddes efter att apartheid upphörde. Så kritiken mot ANC-regeringen är ofta störst i den unga gruppen. Vilket antagligen har att göra med att lojaliteten också är minst. Man kommer liksom inte riktigt, man var inte med om kampen i Sydafrika mot apartheid. Men besvikelsen över hur ANC har utvecklats är ju ändå stor, även liksom bland gräsrötter i Sydafrika. Också internationellt såklart, men även bland liksom även så att trogna ANC-anhängare liksom börjar prata skit om sitt eget parti. Så är det. På grund av att många som har varit trogna ANC-följare och medlemmar bor fortfarande i skjul och har inget jobb och skickar sina barn till en skola där de inte lär sig liksom, läsa. Och då till slut så blir det så att, tror jag, att man börjar förstå. Liksom. Det är fortfarande, kanske inte fortfarande, jag vet inte vad som räknas som en ny demokrati eller en gammal demokrati, men liksom, nu har det gått 27 år. Nu börjar det också, tycker jag, man hör diskussioner så att det går ju faktiskt att rösta på någonting annat. Liksom. Bara för 10-15 år sedan så var det mycket svårare att höra det, skulle jag säga. Då var det så att jag skulle aldrig rösta på något annat än ANC. Liksom. Så det förändras också. Och då när det kommer till ANCs opposition så är den ganska splittrad och svag, trots allt. Och det största oppositionspartiet heter Democratic Alliance. De är mycket mer liberala när det kommer till ekonomisk och politisk policy. Men ses liksom, och det är deras stora problem, ska jag säga. Ses som ett vitt parti av många olika skäl. Inte minst för att ledningen ofta har varit vit, trots att den springer ur motståndsrörelsen till apartheid. Så det är inte så att det är liksom ett gammalt apartheidparti, absolut inte. Men jag tror det är superviktigt liksom att om 80% av Sydafrikas befolkning är svarta och man har den här svåra, fruktansvärda historien, så är det väldigt svårt för människor att tänka sig att rösta fram liksom en vit president. Och det gör då DA fel, tycker jag. Alltså man borde vara mer strategisk. Det är klart att de har jätteduktiga ledare med olika hudfärg, så att säga. Men de har en vit partiledare idag. Och de har så mycket partipolitiska interna berg- och dalbanor. De gör bort sig ofta i media. Deras tidigare partiledare Helen Sille, som nu leder liksom västra Kapprovinsen, som är deras starka fäste där Kapstaden ligger, har liksom, ja, men flera gånger uttryckt att Sydafrika var ett bättre land under apartheid än nu. Och sen säger hon samtidigt att det var det inte. Du vet, så här, ja, man använder ibland, tror jag, kommunikation för att sälja vissa saker, och sen så tar man tillbaka det för man vet att man visste från början att det var att det skulle uppstå liksom lite uppror, eller vad säger man, utifrån vissa citat. Men hon har liksom en stark uppbackning i Västra Kapprovinsen till exempel. Och de bytte partiledare för drygt ett år sedan, och jag är inte personligen särskilt imponerad utan han som leder partiet, måste jag säga. Så dessvärre, deras politik är bättre, skulle jag säga, men det är svårt att se hur de ska kunna ta så pass många väljare de behöver för att utgöra liksom en stark opposition till ANC. En annat stort, viktigt parti, eller stort, men i alla fall ett viktigt parti, är Economic Freedom Fighters, som leds av en man som heter Julius Malema, som är tidigare ordförande för ANCs ungdomsförbund. Och han är liksom verkligen ingen duvunge i politiken, och har skapat väldigt mycket kaos. Det är ofta slagsmål i parlamentet. Eller ofta, det har skett flera gånger, och det är ofta EFF, eller det är nästan alltid EFF som står bakom det som då sker. De är väldigt vänsterinriktade, liksom kommunister, om man får kalla det. Eller det får man ju, men ibland är jag inte säker på att alla skulle skriva under på att de är det, men många kallar sig kommunister, tror jag. Och de har ju liksom, de vill ju att man ska göra landreform utan kompensation till exempel. Det vill säga det vi såg i Zimbabwe ungefär. Men många är förtjusta i EFF, framförallt yngre. De tycker att de liksom, jag gissar, säger som det är. Kan man säga att de skulle vara lite, nu låter det här jättekonstigt, men att de är lite som Sverigedemokraterna i Sverige, fast tvärtom liksom. Så här, de böjer sig inte, viker sig inte för något, utan de står upp för hur det är och säger egentligen vad den liksom, den liksom sydafrikanen egentligen tycker, ungefär så. Men understödjer liksom rasmotsättningar väldigt mycket i sin retorik. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer. Om ANC fortsätter att inte leverera, om man får säga så, så borde en vaken demokrati, så borde det förändra maktförhållanden politiskt.
Och den mannen som har det huvudsakliga ansvaret för ANCs del att försöka åstadkomma förbättring och förändring i landet är ju Cyril Ramaphosa, som efterträdde Jacob Zuma som president och som jag har förstått det faktiskt var Nelson Mandelas favorit att efterträda honom som president på 90-talet. Och Ramaphosa har nu varit president i något enstaka år och har haft en väldigt tuff situation att hantera. Hur skulle du beskriva honom för våra lyssnare, och hur har det gått för honom att försöka reformera Sydafrika?
Cyril Ramaphosa är en man med många strängar på sin lyra. Jag tror i boken så skriver jag faktiskt, om bara några få ord ska beskriva honom, så skulle de kunna vara: rik före detta fackpamp som i egenskap av vicepresident såg mellan fingrarna när Zuma ledde landet. Eller så skulle det kunna låta så här: strategisk och folklig högersocialist samt företagare som har satt kampen mot korruption högst på sin agenda. Och sanningen med det är väl ändå att sanningen ligger nog någonstans däremellan. Han var ju faktiskt vicepresident under Jacob Zuma. Så frågan är hur mycket såg han mellan fingrarna liksom under tiden Zuma monterade ner Sydafrika, om man får uttrycka sig lite bitskt. Han har en extremt svår balansgång att hantera idag när det gäller att formulera en reformagenda och få igenom de politiska besluten som följer. Han har liksom inte så stor möjlighet dessvärre att driva på marknadsvänliga reformer och sätta hårt mot korruption så som man skulle vilja. eftersom det finns så starka grupperingar inom ANC, som jag försökte förklara innan, liksom Zuma-fraktion och Ramaphosa-fraktion. Och den tidigare finansministern har liksom presenterat bra, kan man säga, reformpaket. Många reformer efter reformer som egentligen Ramaphosa backar medialt, men som de aldrig får igenom. Så han har en jättesvår balansgång, att han måste liksom på något sätt mata den andra fraktionen med lite saker. Det vill säga han kan inte sätta totalt hårt mot hårt så som man troligen skulle vilja göra. För då skulle de viljorna inom ANC, den fraktionen skulle sparka bakut. Och han skulle troligen få avgå. Han är ju liksom gammal fack, både företagare och han är väldigt rik, kan man på sig. Han gick in i företag när han lämnade politiken då, som du sa, när han förlorade mot Mbeki, när Mandela egentligen ville att han skulle ta över, så gick han in i företagsvärlden istället. Men han är också gammal fackledare, väldigt respekterad. Jag har stor respekt för honom, hur han uttrycker sig, hur han lägger fram saker, hur han förklarar saker. Men han är också bakbunden, så att säga. Och det är tråkigt att se, för jag tror att mycket av det han skulle vilja göra skulle i alla fall göra Sydafrika lite bättre politiskt och ekonomiskt.
Och bara för att runda av, vi har ju pratat rätt mycket om aspekter av den sydafrikanska ekonomin. Skulle du bara kort kunna utveckla hur den sydafrikanska ekonomin är uppbyggd och vilka möjligheter och utmaningar som den står inför, och kanske också det här strukturella arvet som fortfarande existerar från apartheid-eran?
Då kan man börja med att säga att Sydafrikas ekonomi är ganska mångfacetterad egentligen, med fokus på tillverkning, grossist och detaljhandel, gruvdrift, men även sånt som jordbruk och fiske, turism, finansiella tjänster. Landets ekonomi drivs främst av tjänsteproduktion. De exporterar mycket mineraler och metaller, men har samtidigt då behov av att importera olja. Så globala råvarupriser liksom är viktigt för Sydafrika generellt. 2000, nu ska vi se, man kan väl säga så här egentligen, snarare istället för att prata så mycket siffror. Så Sydafrikas svaga ekonomi de senaste åren, samtidigt som de har en snabb befolkningstillväxt, har liksom gjort att landet har en negativ utveckling, BNP-utveckling per capita. Och det ser inte ut att ha förbättrats under pandemin, snarare förvärrats. Så inkomsterna från gruvnäringen egentligen har möjliggjort att en stor och växande industrisektor också gett upphov till en omfattande servicenäring. Och det som skulle egentligen behöva komma till i Sydafrika är väl egentligen ett form av dels sort out, vad säger man på svenska, ordna upp, se till att säkerställa elförsörjning. Det är helt orimligt liksom att ett stort land som Sydafrika har timmar av utan el, helt enkelt. Och det är såklart att det är eftersatt och gammal infrastruktur, men det är också misskötsel av det statliga bolaget Eskom, och som står för nästan hela landets elproduktion. Sydafrikas centralbank menar att elavbrotten bidrog till att minska ekonomin med 3,1% under en månad. Det var bara ett exempel, under en månad 2019. Och det är som sagt viktigt för att vilja investera i Sydafrika. Om man inte kan säkerställa elproduktion så är det väldigt svårt att dra till sig de investerare som man gärna vill ha. Vad ska man mer säga egentligen? En intressant sak med Sydafrikas ekonomi, och det har med politik att göra också, ekonomisk politiska situation, är helt enkelt att företag som har fler än 50 anställda måste ha en minsta andel icke-vita arbetare. Vilket liksom har lett till att en relativt stor andel av företag i landet har 49 anställda. För att komma runt den här policyn som kallas broad-based black economic empowerment. Och det är en form av poängsystem som ekonomiskt belönar företag som på ett eller annat sätt gynnar icke-vita i rollen som arbetstagare eller framförallt i företagsledning eller som ägare av företag. Men då kritiken mot detta att det är en ineffektiv policy som skapar mindre handlingsutrymme och mer administration för privata företag, vilket då i sin tur inte leder till fler jobb. Samtidigt så är det jättesvårt att prata om sydafrikansk arbetsmarknad utan att prata om apartheid såklart och utbildningsnivåer och kvalifikationer. Och det är därför då de försöker få till den här formen av BBBEE, det är en sån väldigt lång förkortning, för att liksom utmana dem, den segregationen som finns på arbetsmarknaden. Den rumsliga ojämlikheten finns kvar efter apartheid också. Och tanken var ju tidigare att personer som bor i kåkstäder, de skulle inte vara del av den moderna industrisektorn. Så kåkstäder placerades långt utanför stadskärnor och industriområden. Och, för då var det större chans att människor håller sig där de ska vara. Men det har ju liksom blivit som ett fängelse för människor bor kvar i dessa områden. Och då är det väldigt svårt att bryta sig loss på olika sätt. När arbetslösheten är så extremt hög. Och det kostar väldigt mycket att pendla för människor. Om de inte har en inkomst, hur ska de då kunna ta sig in till storstäderna när de bor flera mil utanför? Så det gör liksom att det har skapats också en jättestor informell sektor i Sydafrika. Så det är svårt också att veta exakt hur statistik kan man säga ser ut i Sydafrika. För att det finns så många som inte ens räknas med i statistiken som arbetssökande. För att de lever liksom i en parallell informell ekonomi helt enkelt.
Ja, väldigt intressant. Och för att veta mer får man väl läsa boken, vilket jag varmt rekommenderar till alla våra lyssnare att göra. Anna-Charlotta, tack så hemskt mycket för att du var med i podden för att berätta om din bok. Jag önskar dig ett stort lycka till med att åka runt och tala om boken och att få så många som möjligt att läsa boken. Tack!
Tack så hemskt mycket, Sibylon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.